En podcast från Aftonbladet.
Imorgon presenteras av Lidl.
Gud vad jag pratar mycket idag. När en klubbledning väljer att sparka en tränare så får de nästan skit hur de än gör.
Hockeymorgon extra varmt välkomna. Erika Nilsen, Ros och Abris i vanlig ordning. Det är onsdag, det är en fantastisk sådan förutom alla gråa nyanser och att man är väldigt, väldigt trött. Och jag vet att Abris, du kämpar också med den här tröttheten.
Ja, men lite så. Man försöker ju få lite medhåll av några folk runt omkring sig och sådär. Men de flesta verkar, svenskarna är ett tåligt folk. Det där man ändå, det där vi ändå ger dem för. Men sen finns det ju saker som lyfter upp här i mörkret också. Inte minst hockey.
Mm. Flytta vintrarna till Marbella. Vad säger ni om det tipset och rådet?
Kanon. Jag sa faktiskt till en kollega igår så att vi pratade. Och så sa jag, jag tycker att alla vi som bor här i Sverige ska få liksom jobba 2 månader om året i Spanien. Att man borde bara få lov att göra det liksom från jobbet. Det hade varit toppen.
Fast det är inte det här som är charmen med Sverige, att vi har 4 årstider. Tänk vad vi uppskattar solen när den kommer i mars och april och maj. Tänk den där första dagen när man sitter på trappan eller på en uteservering. Det är takdropp, man hör fåglarna kvittra, man hör göken och så tar man en kopp pulverkaffe som har legat och dragit till sig 5 minuter i kaffekoppen och så smakar du på det kaffet. Tänk den njutningen och så sitter du i solen och sitter du med din bästa polare. Och så behöver ni inte säga ett ord till varandra utan ni sitter bara och njuter. Den dagen hade vi aldrig uppskattat om vi inte hade haft den här mörkret som vi är inne i nu.
Så är det, så är det. Och vi är väl lite hårdhudade här också. Vi har väl ändå lite...
Låter jag som Dalai Lama eller är det okej att jag fortsätter så här och vara...
Ja, det var lite Thomas Dalai Lama Ros, men det var vackert. Jag tror du skulle säga kaffegök där efter att lyssna på göken, men det blev pulverkaffe.
Den är ju skön någon sekund, sen kan det bli dryg lite senare kanske då.
Ja, men som sagt, vi är hårdhudade. Ja. Vi har lite vikingablod i oss. Men hur som helst, vi ska inte vara långrandiga om det här med vädret. För det känns väldigt uttjatat och svenskt att prata om. Däremot så ska vi prata hockey naturligtvis. Och vi ska väl börja med en del tränare här som har fått sparken. Som ni satt och surrade om precis innan jag drog igång inspelningen.
Ja, absolut. Det är ju dagsfärskt, höll jag på att säga, timfärskt när vi spelar in det här. Med Pelle Pressberg då. På sparken från Rögle. Jag hade väl ett samtal med Pelle för lite drygt eller knappt ett år sedan blir det ju då när han hade på sparken från Färjestad då med 1 år på kontraktet kvar och var besviken över det. Och nu blir det alltså andra gången på mindre än ett år här för honom. Det, ja, den önskar man inte sin värsta ovän ens en gång.
Nej, och jag tycker att det är dags nu i alla fall att man försöker i Rögle och få hem Tagnes redan nu. Så att det blir lite lugn och ro i föreningen. Han är ju sjukskriven just nu. Det är nog bara en mindre åkomma där nere i SOK. Men försöka kanske att, de har ju redan utsett assisterande tränaren till nyhetskort. Kanske försöka göra rokad så att man får en ny start. För nu känns det som att Roger Hansson vet om att han har jobbat någon månad till. Sen får inte han vara headcoach. Man gör av sig med en assisterande Pelle Pressberg. Och tar in Taylor Mattsson, gammal spelare i Rögle. Det känns som lite, sen Lidia med Hampus Sjöström, relativt ny på sin position. Fantastisk människa, men också tufft att stå emot hela den här Rögle-organisationen nu med sina fans och alla sponsorer. De har ju en sponsorsnätverk som är enormt och det är ju positivt. Men i sådana här fall så kan jag gissa att det är väldigt många som tycker och tänker i nordvästra Skåne.
Och det är ju lite så med Rögle, eller mycket så med Rögle, att alltså, det har ju genom åren varit väldigt rörigt och upp och ner och man har dansat mellan serierna och liksom det var någon riktig ordning, många som har tyckt och tänkt. Sen kom ju Abbots in där och det skapade en ny era där det har varit ordning och reda, det har varit framgångsrikt, det har varit stabilt och sådär. Nu ledde väl deras ledarskap till vägs ände till slut och det skulle bli så bra nu när de var borta. Men nu ser man också lite grann hur det har blivit sedan deras då strama tyglar försvunnit bort därifrån. Så att jag tycker man är tillbaka lite grann där man var tidigare faktiskt. Där det var ett lindansargäng mellan... Och det är synd.
För det finns ett fast det är märkligt. Intresse. Det måste ju vara något fel i... Vi pratade lite om HV71. Jag vet inte om det är samma... problem i de här klubbarna, men det är 2 klubbar med väldigt hög spelarbudget med det finns ingen stopp på förutsättningarna man kan ge A-laget för att bli bra på hockey. Man kan resa bra, man kan träna bra. Man har en ekonomi som är väldigt stark. Och det är ju konstigt att man klarar av att misslyckas. Sen är det ju charmen med idrott också, att det är inte i plånboken eller i bokslutet som det avgörs vad SM-guldet hamnar, utan det handlar om att göra väldigt bra beslut från klubbledning och sportchef och neråt till varje spelare.
Men vi skulle väl kunna väva in Leksand och Brynäs där också egentligen, kanske Djurgården också, med klubbar som genom åren har varit väldigt rörigt och väldigt så här
hoppa. Det hör ihop, det hör ihop.
Det hör ihop, och det jag vill komma gemensamt och nämna där lite grann är ju att det är ju oftast en framgångsrik historia i bakgrunden på något sätt. Det finns en kultur långt bak i tiden, det finns många som säger att det var bättre förr. Det finns många som tycker och tänker runt laget, man har många supportrar och så vidare, och där gäller det att navigera rätt för att det ska bli bra. Och det är klart att bli framgångsrik med en klubb som engagerar många, det är väl det häftigaste man liksom kan göra. Men det är också brutalt tufft när det inte går så bra.
Jag ska göra en variant om Magnus och Brasse. Och du får hänga med på den här, Erika. Den kan vara tuff att dra.
Okay.
Mm. Men om jag säger P.A. Israelsson, Roger Rönnberg, Henrik Eversson, Rickard Wallin. Vad är det för röd tråd? För det var lite det Magnus Brasse gjorde, fast man skulle ta bort den där som var fel i en billig bokhylla typ. Men när jag ser de här namnen, vad är det för gemensam nämnare?
Det är Abry som måste svara på den, och sen håller jag med honom.
Kontinuitet kanske?
Ja, suttit länge på sin plats och det är lugn och ro. Hänger med. Evertsson bygger ju Växjö, gör det stabilt, de har ett tuffare år, absolut. Israelsson byggde ju Skellefteå i väldigt, väldigt många år, men har byggt upp en trygghet där. Sen har man bytt ut lite folk där, men Forsell verkar i alla fall stå för någon typ av kontinuitet. Vi har Rickard Wallin, inte varit med i 100 år i Färjestad, jo kanske som spelare och general manager. Och sen har vi Frölunda-gänget där med Rönnberg och Grauers och Sjöström och Lechtaler. Det här gör ju att det blir lugn och ro, så att skapa kontinuitet över tid. Det är kanske det HV71 försöker med Anton Blomqvist där, genom förlängt. Men där måste man också få ordning på det som sker på kansliet.
Och det jag har hört också var ju att Rögle inte alls, bara förra veckan var ute och tittade efter en ny huvudtränare. Men det har varit svårt att hitta någon som vill ta det här jobbet också när det handlar om få månader. Man vet att Tagnes kommer in. Det är inte många som vill ha det. Jag tror man gick bet där, och nu tittar man runt assisterande tränare istället och gör en förändring där.
Men det är ju en klassisk fråga, vad gör det för verkan att byta tränare eller assisterande tränare? Jag vet inte om du läste Andemäkis genomgång av eller analys av sparkade tränare sista, av vad det nu var, om det var på 2000-talet någonting. Kollar du igenom den? Han la väl ut den på olika plattformar?
Ja, då.
Ja. Men hur man kan vrida och vända på den, så är det ju också lite, ja, Malmö valde att behålla Koller ett år och höll sig kvar. Andra klubbar har valt att byta huvudtränare och hållit sig kvar. Färjestad bytte tränare och vann SM-guld. Jag kan säga att jag tycker inte att det finns en röd tråd i vad effekten blir av att sparka tränare.
Nej, och det som haltar lite i det resonemanget är också att man vet ju inte resultatet om man hade behållit tränaren. Alltså om man inte hade sparkat tränaren. Så det blir ju väldigt, väldigt svårt. Jag menar, det kan ju finnas spelmässiga saker som gör att över tid så skulle det ha vänt även med den tränaren. Så jag tycker det blir svårt. Det vi kan säga, det vi kan slå fast, är att över tid blir det inte bra att sparka tränare. Sen får man kortsiktiga lyft här och där, absolut. Men det är ju egentligen inte intressanta. Visst, man kanske räddar ett SHL-kontrakt och det är viktigt. Men över tid så kan det är bara att titta vilka klubbar som håller på att sparka tränare och vilka klubbar som ligger i botten av tabellen versus tvärtom då. Thomas nämnde ju 4 klubbar här som inte har varit så flitiga på att sparka tränare, men som har hängt med i toppen.
Var det Leksand och Brynäs som hade sparkat mest på 2000-talet?
Ja, det låter väl rimligt. HV och Linköping är säkert med också på något hörn där och så vidare. Så att det finns väl... Djurgården har ju hamnat i den där, hamnade ju också i det ekorrhjulet där, och det kan väl slå fast på en gång att det är ett kast sätt att driva en framgångsrik verksamhet över tid. Man sminkar bara över de egentliga problemen, tycker jag, med att plocka bort tränaren, och de tar man oftast inte tag i heller, för det blir det här korta lilla lyftet som är så mysigt med nya tränaren kommer in, och så tycker man att det var där problemet var, och sen gör man inte en grundlig analys.
Sen samtidigt,
det här är ju, ursäkta Rika, men det är också en period när klubbarna nu inför spurten försöker vrida till saker och ting. Vi har ju Oskarshamn här också som vi kommer komma in på, som väljer nu att byta huvudtränare, i alla fall ta bort huvudtränaren. Björn Karlsson sparkade man 04.00 efter att han hade suttit i bussen hem från Norrland och kommit hem, och sen fick han veta från sportchefen att han inte fick vara kvar. Den är ganska tuff. Men sen också, hade de skickat sms till honom på bussen, då hade de fått skit för det. Och nu fick de skit för det här, att de valde att säga upp honom 04.00 efter en förmodligen väldigt jobbig bussresa.
Jag vill också ha väl ett möte på måndagen med honom, tänker jag. Liksom, och
jo, men om han får då ett sms där 02.20 när de passerar Jönköping och så står det: hej, kan du komma in på möte på måndag 10.30 med vänliga hälsningar sportchefen. Ja, vad tror du ska ske då?
Nej, jag tror att man skulle kunna skicka det smset dagen efter. Nu är det en speciell situation, han bor i Växjö och så vidare och skulle väl åka hem dit direkt om kom med bussen, om jag förstod det rätt. Så att då hade han behövt åka tillbaka till Oskarshamn och fått beskedet och sen åkt till Växjö igen. Så att visst, alla situationer är väl unika. Men jag tror inte vi har varit med om en tränare som får sparka 04.00 på morgonen i alla fall. Det var unikt första gången.
Jag vet att Roger Melin fick sparken från Färjestad på ett hyfsat likadant sätt. Han satt i alla fall i bussen där. Och sen sipprade ut lite media och så vidare. Liksom, så att det kan ju vara lite tufft. Peter Andersson i Brynäs, lite samma sak också. Det gäller ju också att hålla det där tajt. Oskarshamn, nu vet jag inte om de berör allt för mycket. Det är också spännande, för det är ett lag som har varit i SHL och gjorde väldigt bra SHL. Gjorde det fruktansvärt bra SHL med små medel och så vidare. De har det ju tufft nu i Hockeyallsvenskan. Så jag förstår ju att de får den här paniken. Men där är ju frågan också, vilken självbild ska de ha? Nu har de ju som sista klubb den här kudden med några miljoner extra att handla för i Hockeyallsvenskan. Men det är frågan om de egentligen har vettig chans att gå upp SHL om man har det laget och så vidare. Och där är ju frågan, blir man bättre? Sen var ju valet av tränare. Det var någon som skrev att de rabblade igenom hans CV, Karlsson. Och det är ju inte allt för starkt, men det är ju ingenting som säger, jag menar, Anton Blomqvist CV innan han kommer till HV, det var väl inte så starkt heller egentligen. Så att
är det starkare nu då?
Nej, men han har ju fått förlängt och blivit en, jag tror inte det räcker med att han ser till att HV håller sig kvar, men han, HV-fansen och sponsorer älskar ju honom, men det är ju för hans, det varumärke som han har byggt upp.
På vilken är, genom hela er karriär, vilken tränare har fått sparken på det absolut värsta sättet? Har ni något sånt minne?
Nej, men alltså Peter Andersson-historien sticker väl ut på så sätt. Det var ju vi som avslöjade den.
Det var inte han så förbannad som vägrar prata med allt och alla,
ja,
eller hur var det?
Ja, liksom? I Aftonbladet framförallt skulle jag säga.
Okay.
Eller kanske mig. Speciellt. Men vi hade ju nyheten då. De hade spelat sin sista grundseriematchen i Oskarshamn och var på väg hem i bussen när vi fick den nyheten. Och skrev den då. Så hela laget läste väl, inklusive Peter, läste väl nyheten i bussen då på vägen hem. Och det är klart att vill man skjuta på budbäraren får man ju göra det, så är det ju. Men nu hade vi uppgifterna och skrev dem, och det var ju inte vi som gav honom sparken. Men visst, den tog väl hårt, tror jag.
Sen var det väl intressant den här sparkningen, för nu får jag hjälpa mig med namn här, i många år sedan. Men jag var på en upptaktsträff när en finsk Brynäs-tränare myntade de klassiska orden: we are going for gold, sa han på lite...
Esko Nokkelainen.
Just det, på lite så här muminaktigt språk. Och sen var det inte många omgångar sen han har fått sparken.
Han plockade från Troja, har jag för mig. Att han var till.
Ja. Och det var väl just att han gick ut och sa de här bevingade orden där på den här upptaktsträffen. Och sen gick det ju inte som herr Nokkelainen hade tänkt sig, utan jag vet inte hur många gånger jag var, men det var en av de snabbaste sortierna från svensk hockey. Marcus Åkerblom fick sparken väldigt snabbt också från Leksand, och nu fick han ju sparken hyfsat snabbt från Bryn. Men ofta ser det så att när en klubbledning, gud vad jag pratar mycket idag, när en klubbledning väljer att sparka en tränare, så får de nästan skit hur de än gör. För de vet om det, att när de skickar ut meddelandet till WhatsApp-gruppen för spelarna, för det har alla spelare, då sprids det direkt, då kommer det ut till media, och då blir vi den svarta vargen då. Så när vi skriver om det här, då tycker folk att vi har förstört för klubben. Väljer de bara skicka ett sms till tränaren, då kommer han säga i första intervjun med media Ja, jag fick det här beskedet via sms, säger han då. Eller om man säger iMessage eller WhatsApp eller vad han nu säger. Och då blir det också fel, för då kan man tycka att då har det brustit i ledarskapet. Så hur en klubb än väljer att göra. Eller så finns det tredje alternativet, eller om det är fjärde, att man ringer till den här tränaren och säger, klubbchefen ringer och säger, jag och ordförande och sportchefen vill träffa dig på måndag 09:30 inför lagets träning som startar en timme senare. Då fattar ju tränaren, aha, nu kommer stöten. Så att hur man än gör, att göra sig av med en huvudtränare blir nästan alltid fel.
Men vad då, kan man inte bara ringa då som civiliserade
men de,
människor?
Men delar man ut ett sån information och budskap via telefon, eller gör man inte det face to face i ett rum?
Jo, men så här, man ringer och berättar, hej, så här är situationen. Vi har också även bokat ett möte på måndag 9:30 och då ska vi gå igenom alla frågor som du har, som vi har, och så reder vi ut det hela. Men detta är situationen. Så behöver inte du gå och uggla över det ett par dagar tills det blir måndag morgon. Och så behöver du inte ha det på ett sms heller, utan du har tagit ett civiliserat samtal via telefon. Där tycker jag.
Det låter jättesunt. Hade man gjort som i Björns fall i spelarbussen, så hade han nog tyckt det var väldigt jobbigt att sitta kvar i den spelarbussen. Han kanske satt och hade, nu kanske man inte har det 02:30, men videomöte med en spelare typ, eller gick igenom någonting med masstränare, och sen ringer sportchefen och säger att du blir entledigad. Det är väl klart att det blir väldigt konstig stämning i bussen. Men det är väldigt svårt hur man än gör, så vill jag säga. Och sen kan vi också slå fast att ja, hur effekten blir av att byta röst till omklädningsrummet, det kan vi dividera om man nu ser all evighet.
Jag hörde att Claes Östman fick sparken via FaceTime.
Och den var bra, tyckte jag. För då är det både ett ansikte,
ja,
och telefon. Snygg.
Den är ju snygg. Var det Tony eller Peter Jakob?
Jag är en sån gammal face-to-face-människa. Men jag hör att ni går igång på den i alla fall. Det är ju en kombo av telefonsamtal och face-to-face. Då.
Perfekt. Ja. Det tycker jag alla andra borde
testa. Jag pratade med Claes här för någon vecka sedan. Förresten, men han sa bara att han vill ta det lugnt nu ett tag. Så. Jag har svårt att se. Han har ganska långt avtal också, att han hoppar på en ny klubb nu.
Och kanske inte på en gång i alla fall.
Ja, man har ganska långt avtal också. Det är ganska bra period att landa.
Jag menar det.
Och ifrågasätta sig själv och ta semester och göra den där pausen. Som så. Nästan alla tränare får ju sparken någon gång. Det är väl bara Roger Rönnberg som aldrig kommer få det typ. Men då får de ju ofta en bra period där de kan liksom analysera. Hur funkar mitt ledarskap? Hur funkar min syn på hockey? Vad kan jag förändra för att bli bättre?
Jag minns att en kollega som jag skrev sparka Roger och Roger i en stor rubrik då när Roger Rönnberg och Roger Kyrre tränade Luleå. Det var ett upprop mot dem då. Jag vill minnas att Luleås klubbledning stod på sig och lät Roger och Roger vara kvar. Att det vände.
Ja, vet ni vad? Vi har pratat om den här tränarsparken och diskussionen i hela 18 minuter, vilket betyder att vi har ungefär 12 minuter kvar att prata om resterande punkter. Och innan vi går vidare så har vi nämnt Leksand ett x antal gånger, inte i sammanhanget med ekonomi. Men jag vill ändå bara säga och få ut det här till hela svenska folket, för jag fick ut det bara i chatt, att jag kan minnas när Leksand hade ekonomisk kris, då sa jag, men varför går inte NHL-spelaren Filip Forsberg in och ge lite pengar, för han är väl snorrik. Och så blev det ju, eller hur?
Ja, absolut, ja. Och jag vill också lägga till det här med Ung Sörum som du var inne på tidigt, ja. Som alla hakade på. Du är ju en trendsetter, Erika, i hockeybranschen, det är bara så. Men nu tillbaka till Filip.
Men vi får väl döpa om Erika till Saida, är det inte så? Om vi alla minns Saida, hon kunde ju se saker i framtiden.
Ja.
Jag hade aldrig hört det här med Ung Sörum förut, att det kunde uppfattas så. Men sen har det bara exploderat efter du tog upp det här i podden. Och lika med Filip, han lyssnar väl på podden säkert och tänkte att det är klart jag ska in och hjälpa Leksand.
Ja, så var det nog. Jag är en liten spågumma här. Men hörni, ska vi hylla Brynäs?
Men då måste jag fråga också, eftersom jag är intresserad av att gå in på spelbolag då och då. Vilka vinner som guld, Erika?
Oj, det är svårt för mig. Jag ville ju få Rögle som en dark horse igen. Jag tycker det är helt befängt hur en hockeylig, alltså jag tycker det är häftigt, men jag som följer fotboll, att man är där och spelar final och sen så ligger man, vad är de, 12:e plats i tabellen året efter. Jag får inte ihop det.
Så men om du minns Rögles säsong, grundserie, så påminner den väldigt mycket om den här grundserien. Så det kan ju vara kanske att någonting hände i det här kvartsfinalspelet mot Färjestad.
Det är extremt ovanligt också att ett lag kommer så långt underifrån som Rögle gjorde. Det var ju snudd på unikt. Hade de vunnit hade det varit unikt. Men nu gjorde de inte det. Annars brukar det handla om topp tre lagen i stort sett som gör upp om guldet. Så att det var ett undantag förra säsongen.
Mm-hmm. Okej, men då säger jag Timrå då. Bara för att inte säga Brynäs.
Bra, jag går och lägger pengar direkt.
Ja, bra. Perfekt. Det är nog bra odds på Kapparens gäng där.
Mm. Ja, okej, men ska vi hylla Brynäs då?
Ja, hamnade precis i en massa andra samtal, men jag tänkte jag skulle räkna, och då har vi kanske AB som räddar mig här igen. Om vi tar deras förra säsong och slutspelet, de spelade 52 matcher i Allsvenskan, och de hade 12 segrar i slutspelet. Vet inte hur många matcher de hade som de förlorade där i slutspelet, men så tar vi den här säsongen. Alltså Brynäs sedan hösten 2023. De vet ju inte om hur man förlorar. Det är ju, för mig är det helt unikt. Och om man går upp då som nykomling, man visserligen får jackpot med hemvändare från Nordamerika och kanske även Schweiz. Men att man gör sån här resa, det är, och vi har ju pratat om dem förut, men kanske vi har spelat 10 omgångar, 20 omgångar, men nu kan vi ju inte blunda längre. Det är ju inte så många omgångar kvar av SHL. De är ju kanske Sveriges bästa hockeylag just nu tillsammans med Färjestad. Och den resan, den förändringen. Senaste positiva nyheten var ju att nu kan arenan ta in 8400 istället för 7900. Det slutar ju inte bubbla framgång från Gävle. Det är bara att ställa sig upp och applådera. Och just den här vinnartrenden har i laget. Jag vet inte om något lag har varit med om det. De senaste var vi uppe nu. Vi säger 100 matcherna. De har ju knappt förlorat de matcherna.
Det är så häftigt.
Du sitter bara och njuter av
det. Jag sitter och lyssnar på ditt brandtal. Ja, nej, men alltså, nu bor jag i Gävle. Här är man ju ganska van vid att kanske det inte är konstant framgång. Om vi går bort från 60- och 70-talen då Brynäs var bra över tid. Så har i ärlighetens namn varit under hela 2000-talet så har det varit en berg-och-dalbana. Jag tror att det är många som känner lite lika som mig att man tar inte för givet att det här bara kommer att tuffa på nu alla Växjö. Liksom, att man kommer att vinna 4 guld på 10 år eller som Skellefteå eller något sånt här. Utan det är väl det som blir intressant att se liksom, hur man bygger vidare på det här nu. Då. Nu ska man ju glädjas i stunden och naturligtvis om man är brynäsare. Ska de göra det, och de spelar ju en otroligt bra hockey. Det måste man ju säga. Alltså, det är ingen slump att de läser. Jag tycker de var 9-1 nu mot Skellefteå och Luleå där uppe. De bara råkar städa av lag liksom, och gör det på ett sätt. Man spelar så kontrollerat med pucken. Man har liksom en hög skicklighetsnivå. Alla underliggande siffror är i topp. Liksom, det finns ingenting som talar för att de ska bli sämre.
Åker upp till Luleå. Nu kanske Luleå just nu är en större bedrift att slå än Skellefteå. Jag tror man vann med 3-1 borta mot Luleå. Det är enormt skickligt gjort. Luleå är en av de svåraste bortamatcherna, man har sagt så i alla tider. Förr var det för att Luleås, ja, jag spelade en fysisk hockey. Nu är de mer jobbiga att möta och släpper knappt in mål. Men att städa bort Luleå som också nu är en kandidat att vinna LeMatt med 3-1 sådär, är jag mäkta imponerad.
Och gången tidigare när vi var uppe i Luleå så fick Luleå bara skjuta 8 skott. Det har väl liksom aldrig hänt i SHL-historien att ett hemmalag skjuter bara 8 skott. Så det är en taktisk liksom Eriksgata också för tränarstaben, där vi kanske hade frågetecken inför säsongen lite grann var de stod i SHL-konkurrens och så. Men de har ju dels hittat ett spel som passar Brynäs väldigt bra, men också tycker jag väldigt, väldigt bra på att utnyttja motståndarnas svagheter. Och de här tre gubbarna som de har där i båset, det är bara lyfta på hatten faktiskt. Och för vad de har fått till ihop med naturligtvis ett bra spelarmaterial, ihop med bra ledarfigurer också med Jakob Silverberg i täten. Men alla som man pratar om runt laget säger att stämningen är ju helt magisk där tydligen. De verkar ju trivas otroligt bra tillsammans. Plus att de gillar att vinna hockeymatcher och är skickliga hockeyspelare. Så att de har väl hittat de här tre nycklarna till att bli ett framgångsrikt lag.
Och det är ju väldigt många som tycker och tänker om hockey där ute. Och det kanske var 40 olika experter som tippade SHL inför säsongen. Men jag skulle vilja se den som hade Brynäs på topp 6.
Nej, men du var då närmast 8 eller något sånt här. Du var den som tippar de högsta av alla de här 40 experterna. Så att du får sträcka lite.
Fast jag vill inte säga att alltså, det är väl klart att egentligen. Jag tror att jag ändrade mitt tips när jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Söderström som kom hem där ganska sent, då började man ju känna vad är det för lag de får ihop. Samtidigt så fanns det ju en korp på min högra axel, den som är negativ alltid, som sa ja, men Silverberg är slut och ja, vad får Rudin, orkar inte längre, och Greg Scott är trasig, kan inte åka skridsko längre. Det var ju det som gnagde på mig. Men det var roligt där, och absolut inte förhåna någon annan expert, för att jag har själv varit helt galen dålig på att tippa matcher och utgångar av olika serier. Men jag såg ju hela TV4-gänget där, det var ju knappt någon som hade Brynäs ovanför plats 10. Och de här personerna har ju jobbat med hockey och lagbyggnad liksom hela sitt liv, också inne i omklädningsrum. Så att det är ju också en tyngd till att det Brynäs gör är en enorm succé och en enorm överraskning i hockey-Sverige.
Fantastiskt, kul. Jag vill säga massa saker, men jag vågar inte göra det för att minuterna bara tickar på här. Så då tar vi...
Jag måste bara säga en sak. Jag kollade på Champions Hockey League igår och jag vet att jag var den enda i den här gruppen som kollade på Champions Hockey League igår. Men då kände jag att nej, men nu vill jag se en final mellan Färjestad och Brynäs. Vi har haft klassiska kvartsfinaler mellan lagen, men nu vill jag ha Färjestad och Brynäs, och så kan du bosätta oss i Örebro och så pendlar vi liksom fram och tillbaka mellan de här städerna och njuter av en rolig finalserie som avgörs i en match 7 på en lördag i ERP Monitor Arena, och den ska gå till Sudden Death, och sen vill jag att Silverberg skjuter avgörande 4-3 målet.
Och sen är det så där krispigt och härligt i luften och våren är verkligen här.
Ja, och så ska målet gå till, det ska gå till videogranskning som tar hur många minuter som helst. Okay. Och sen ska Lärking bestämma i Stockholm att det varit mål. Och så ska hela arenan bara explodera.
Jag kommer ihåg den finalserien med Färjestad-Luleå. Där det var liksom den här, när det var försenad match. För Luleå var försenad. Och alla fick sitta några timmar längre i de här öltälten. Och det var vår i luften. Och allting var alldeles underbart då.
Ja, men gärna... Fast det är roligare om hemmalaget vinner en match 7 än final.
Absolut. Men det här var i Karlstad. Jag vill minnas att de vann den matchen också.
Jaha, jag tror du menar match 7
uppe i Luleå. Nej. Det här var tidigare i finalserien. Men nu ska vi låta Erika köra oss vidare.
På tal om att ta oss vidare. Jag vill ju bara stanna kvar i era konversationer och önskar vi hade haft mer tid. Men jag sitter och väljer mellan om vi ska prata om bottenstriden deluxe eller invigningen utav Avicii Arena. Och då faller jag på invigningen utav Avicii Arena. Till att börja med sidospår. Har ni sett dokumentären, den nya Avicii-dokumentären på Netflix?
Jajamensan, jag har blivit kung sedan höstlovet att kolla på serier, dokumentärer, filmer. Jag är just nu helt tom. Jag har sett nästan det mesta som går och ser. Det har blivit ett lyft mitt liv, för förut kollade jag aldrig på tv-serier. Så att, den har jag svalt.
Mm. Det är hotellromantik som gäller för dig nu, Thomas, framöver.
Jag måste ha någon typ av spänning i det hela. Och Aviciis liv var ju väldigt spännande.
Det är ju jättespännande hotellromantik.
Ja, du och jag ska inte dela fjärrkontroll under Four Nations, hör jag i alla fall.
Nej, men som sagt, ett sidospår och ett tips. Har man inte sett den så tycker jag att man kan göra det. Jag kan varmt rekommendera den dokumentären. Den berör den mest iskalla personen där ute. Men,
ursäkta, säger någon Avicii Arena? Nej. Säger man det?
Nej, men man försöker väl?
Ja.
Eller?
Är det den ute i Solna eller?
Nej, det är Strawberry.
Brands menar du?
Ja, men det har ju bytt namn till Strawberry nu. Nej, men alltså det är ju jättesvårt med arenan. Jag kommer ihåg att...
Det är väl Globen?
Man säger ju Globen. Så den kommer ju sitta kvar i folkmun och så vidare. Men för mig är ju det här arenan Globen. Jag kommer säga Globen nu. Ursäkta de som har sponsrat arenan. Är ju för mig, det är ju vår nationalarena i ishockey. Den byggdes 89. Man kan diskutera i all oändlighet om den är felbyggd eller inte. Men nu har de ju uppgraderat den här arenan till en kostnad på 800 miljoner kronor. Och jag är förväntansfull. Kanske är det så när man är förväntansfull att man blir besviken. Men man har ju chans redan på 1 februari. Det var därför jag tänkte att vi ska ta upp det. Det är inte många dagar kvar till det. Så är det faktiskt någon typ av ismusikal där inne. Mm. Och då får man ju faktiskt se arenan. Jag vet inte om mediakuben är på plats. Jag vet inte hur mycket som är färdigt. Men sen ska arenan provkörnas under Beijer Hockey Games. Men det ska bli... Jag hoppas att jag blir lycklig av att vara där inne. Och det ska finnas ståplats. Det ska ta över 14 000. Och jag längtar att se... Ja, jag hoppas att det blir bra tryck på hockey-VM. Att de så här svenska matcherna blir det här liksom trycket som vi har sett i Tjeckien och kanske i Tammerfors och så vidare, så att vi inte får de här negativa, jag menar att våra chefer ringer efter hockey-VM ABC. Titta, det är inte slutsalt, nu måste ni göra publikfiaskovinklar, utan ge mig lite glädje i vår nya nationalarena för ishockeyn.
Ja, det är väl de här läktarna som ska hänga över på något sätt, som ska hänga i luften, eller hur?
Ja, och vi ska igen, vi ska inte ha övertro på saker och ting. De bilder jag sett på, ja, gondolläktare kan man prata om, eller så är det helt vanliga läktare, sådär igen. Svarta stolar blir det, de röda stolarna är bortbytta. De blå pelarna på i hörnen, senaste bilden jag såg, är fortfarande blåa. Man har stolar längre ner till isen, det är jättebra. Och man har givetvis uppgraderat kringutrymmena. Jag tror det kan kännas lite fräschare när man går kring arenan.
Jobbar du som någon PR-person för Avicii Arena?
Nej, men jag brinner för att vi har en underbar nationalarena för ishockey. Jag är ganska trött på Hovet. Jag har varit där nu 2 gånger på Hovet. Extremt 2 olika målgrupper som var på Hovet på de här dagarna. Först var jag på Disney on Ice och sen var jag på Stockholms Derby Hockey. Men att ta sig upp för de här trapporna, alltså det är inte roligt om man är plus 30. De är så felbyggda de där trapporna i arenan. Så att därför ser jag fram emot att gå på ishockey i en vacker, fräsch och ny arena.
För att få lägre trappsteg.
Exakt. Ja, men då får vi två, om det är Stockholmsderby så får vi två klackar igen också. Och igen, jag vet inte hur de ska få ihop det. Och igen, jag jobbar inte på SKA, jag jobbar på Schibsted. Du ska få in 2 ståplatser. Jag förstår inte hur man ska få in det i Avicii Arena. Du är gammal snickare, Abris, hur har du löst det?
Ja, en på varje sida.
Okej, okay, så en enkelt. Men hur stolar och så vidare? Ja, det ska bara lösas man bort.
Du skulle inte ha ståplats i den, sa du?
Jo, men man, om det är om du ska köra Céline Dion sen, så vill du väl ha sitt plats igen?
Ja, ja, men jag tänker liksom att du kan ha stolar som går att plocka bort.
Okay,
2025.
Ja. Mm.
I alla fall till en mindre bortaklack. Det behöver ju kanske inte vara 4000 i den, men i alla fall så att det går att få in ett gäng.
Mm.
Så. Jag tänkte på det. Kanske därför är det varit ett generationsskifte på derbyna nu. Att det är lite yngre reportrar från Aftonbladet på plats. Det kan vi göra med trappstegen kanske. Ja. Om vi inte vill ha in oss. 50-plussare därför vi...
Nej, men det är lite tragiskt. Min morfar har ju sett Djurgården sedan Tumbas tid och Lasse Björns tid. Han slutade ju köpa säsongskort i Djurgårdens matcher på grund av han hade svårt att ta sig upp till sin plats där han hade suttit på så många gånger. Jag tog faktiskt upp det här med Jenny som var klubbchef i Djurgården, och då skulle hon kontakta min morbror där. Men sen var det ingenting med det, och nu, ja, han är över 80 år nu, men och allt har väl sitt slut. Men det är tråkigt om äldre, hur som man kallar det för, trotjänare på publiksidan inte klarar av att ta sig till en plats i en arena.
Men du kan ju inte lämna med en sån historia som man får lite sådär ont i hjärtat av.
Nej, det var synd. Det var, ja, han startade delar av mitt hockeyintresse i mitt liv.
Ja, men Abris, nu får du sluta, för det blir bara sorgligare och sorgligare. Men med det så tänker jag att bottenstriden deluxe sparar vi till nästa vecka. Jag säger tusen tack för dagens avsnitt, och så hörs vi igen, ja, som sagt, nästa vecka. Då ska ni vara på plats, va? Eller hur?
Måndag, tisdag är vi på plats nästa vecka, och tisdag, onsdag veckan därpå.
Otroligt.
Och sen blir det Montreal.
Mm-hmm. Ja, då kommer våra lyssnare få väldigt, väldigt bra poddljud, och det får ni inte vänja er vid, för det kommer inte alltid vara så här. Ja, men hur som helst, tjingeling då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.